Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu är det avsnitt 374. Ja. Och nu är det bäst att du hänger med här.
Exakt. Ja. Mycket spännande saker ska hända.
Ja, faktiskt. Vi har många roliga saker. Jag tycker jag ska börja med dagens ord.
Dagens
jag
ord.
Frågar dig så här. Ja. Tycker du att du har stark integritet?
Ja.
Var ligger den i?
Ja, men jag tycker att jag ja, vad menar du med integritet?
Ja, jag läser Wikipedia. Ja. Mm. Personlig integritet är en aspekt av människans värdighet som avser rätten för varje människa att få ha sin egenart och sin inre sfär respekterad samt att inte utsättas för störande ingrepp. Där tänker jag att ett kärleksförhållande eller ett förhållande, redan där är det ju kört. Ja, att man utsätts för störande ingrepp.
Jo, fast, ja, absolut. Jag tycker nog kanske att kärleksförhållanden är integritetskränkande på ett sätt.
Ja.
För att någon kommer in i ens inre sfär, men å andra sidan har man valt att släppa in den här personen då.
Precis.
När det gäller just att få vara liksom den man är och ha sina egna värderingar, där tycker jag att jag har det ganska bra faktiskt.
Mm. Men ja. Det handlar inte om att ha det bra, utan det handlar om att du gör.
Ja, men jag menar det. Ja.
För det handlar ju om att även om du inte hade det bra, hur bra står du emot då? Ja. Det är ju det som är
jag tycker att jag står emot bra och jag får behålla min integritet.
Säg inte får, utan jag... Ja. Det får inte vara upp till någon annan om du behåller den eller inte.
Jo, fast jag bara tänker att det är ju när det kommer yttre påverkan som ens integritet prövas.
Precis, och det är då man kan visa har jag eller inte.
Ja, jag har det.
Bra.
Har du det?
Jajamän.
Bra.
Ja. Men du, vi ska börja med att bara ta upp olika företeelser i relationer. Och diskutera lite kring dem.
Ja.
Vi får se. Alltså vi kanske inte hinner... Vi får se hur det blir det här.
Ja.
Vi får se hur det blir. Jag tänker så här då. Jag känner ofta att jag är lite väl rak. Lite väl krass.
Ja.
En fråga är då, tycker jag. Hur bra är det att... vara rak och krass i förhållande till att linda in budskap. Om jag då tänker linda in så är det till exempel det klassiska sättet att liksom inte säga, åh, kan vi inte stanna på det där fiket? Utan man säger, där ligger ett fik. Och så är det upp till den andra att ta initiativ och säga. Vad tycker du? Hur rak? Föredrar du rak eller inlindat?
Nej, men det beror ju på vad det är för någonting. För jag tycker att rakhet är ju bra många gånger. Men ibland kan det liksom vara lite för hårt också. Ibland, du, jag vet inte, jag har lärt mig dig. Liksom, men människor som är raka kan också... Jag kan bli sårad av det. Jag kan bli liksom ledsen över att någon liksom så här, helt oskyddat bara slänger ur sig en sak. Som, ja, det är väl vad den personen tycker. Eller...
Kan du ge ett exempel när du skulle bli ledsen?
Jag vet att jag höll på med en, och jobbade med en person som var väldigt så här, bara kunde slänga ur sig saker. Och jag kommer inte ihåg vad det var, men det var i flera tillfällen när han... liksom nästan raljerade så här, eller jag hade föreslagit någonting och han bara plattade till det på en gång utan att liksom
för jag menar att det handlar ju egentligen inte om att vara snäll eller elak utan om att samma budskap kan paketeras på olika sätt. Det där, men egentligen så det du säger då hade du önskat att den här personen sa ungefär som man ska säga, att jag tycker det där var intressant, men skulle man kunna?
För att det är som sagt, det är från fall till fall. Och rakhet är väl bra att man är tydlig och rak i det man tycker och tänker. Men ibland så måste man också tänka på att rakhet kan ju handla om kritik ibland också. Så jag tycker absolut att du är fel där. Ja, nu var du rak, men det gjorde ont.
Ja, och då har man svårare att ta det till sig såklart. Ja, när det gjorde ont.
Ja, för att den som då är rak och vill komma med kritiken vill ju liksom... hjälpa till eller få en förändring eller så här, så jag tyckte det där var fel. Och jag tror att man inte når den effekten med en rakhet ibland, utan då blir personen istället defensiv och förbannad och ledsen och arg och vill inte alls liksom ta in det där.
Men jag tycker att det här finns ett problem för mig. Jag upplever mig liksom som det blir knäppt, men jag upplever mig som en som behöver lite mer space än andra. Jag kan ganska ofta uppleva mig lite invaderad, inte av dig så, men liksom överhuvudtaget att jag vill stänga mig inne lite mer än andra. Så häromdagen till exempel, när du kom in och jag låg och läste, och då är ju du normal och börjar prata lite grann, och då hör jag mig själv säga, jag läser nu. För att jag tränar mig också på att sätta mina gränser så att jag ska må bra och inte behöva inte vara med någon, liksom så. Och då frågade jag dig sen hur du hade uppfattat det där, och då tyckte du att det gick an liksom, att säga så. Ja. Men samtidigt så, och det är ju en naturlig sak att man säger, just nu är jag inte tillgänglig, men det tar ändå det blir ändå en konflikt igen.
Jo, absolut. Jag tror att det finns ju så här sociala regler och social konvenans,
precis,
att man ska vara, vad heter det, tillmötesgående och inbjudande och allt vad fan man nu ska vara. Och det där är ju, det måste man ju på något sätt motarbeta, tycker jag.
Ja, jag tycker att de går stick i stäv med hur man vill vara. Ja.
Men för det tycker jag så att vara rak och direkt är att säga vad man vill. Det tycker jag är rätt, om det bara handlar om en själv liksom.
Ja.
Där får man vara hur rak man vill.
Ja, men då kan ju någon bli ledsen. Du hade kunnat bli ledsen att jag inte...
Ja, fast det tycker jag ändå är liksom... Det får jag skylla mig själv.
Jaha, ja, då ska du välja en annan tjej.
Ja. Absolut. Ja.
Okej. Tycker du att det är rimligt att man som par, långvariga par, har områden som man faktiskt inte kan prata om för att man blir så osams? Vad anser du om detta?
Ja, alltså jag tycker väl inte, jag kan ju inte säga att, vad så, fråga om det var självklart eller om det var bra eller om det var...
Nej, men är det rimligt liksom?
Ja, jag tror att det är så här, rimligt, det är ju inte önskvärt och det är väl ingenting man ska sträva efter, eller egentligen heller så här, bara säga jag accepterar det här. Men jag tror att det är väldigt svårt att inte ha sådana områden. Sen kan man ju tänka att okej, det här kanske vi löser, men inte idag och inte imorgon och inte nästa vecka, men kanske
tycker
om ett par år.
Tycker du att vi har sådana områden?
Ja, men det finns några områden där det blir lite för
känsligt. Och det handlar ju, alltså jag tror ingen av oss tror att vi löser dem idag eller imorgon eller nästa vecka. Vi kanske aldrig löser dem.
Nej, och sen handlar det väl till slut också någonstans om att man måste lära sig acceptera olikheter.
Jo, fast i praktiken så, alltså man kan ju ut i luften acceptera varandras olikheter. Ja, ja. Men när det sen kommer till, okej, hur gör vi i den här situationen då? Ja, ja, då kommer man att behöva välja ett eller annat. Nej, jag tycker också att det är väldigt oönskat på något vis. Och något, jag tycker väldigt illa om ordet misslyckande. För att, ja, det tycker jag hemskt illa om. Det är så hårt. Men i det här fallet kan jag tycka att det är lite ett misslyckande att vi inte kan närma oss varandra i vissa frågor.
Ja.
Kanske att misslyckandet ligger i att man inte tillräckligt har försökt.
Ja, det kanske eller det är
att,
möjligt.
Att man inte är tillräckligt öppen liksom för att nå varandra.
Ja.
Mm. Men ja, du tycker ändå att det är rimligt att, att det förekommer.
Nej, men jag tycker att det är nästan oundvikligt. Det är svårt att komma undan det.
Ja,
liksom.
Och då är det ju rimligt.
Ja,
då.
Mm. Ja, ja.
Vill du ta någon punkt här?
Ja, men jag tänker mer så där. Jag har tänkt mer på när man, alltså det finns ju saker som man, till exempel svartsjuka.
Mm.
Det heter ju sjuka, det är en sjukdom liksom. Mm. Men att vara totalt ointresserad av om den andra träffar andra liksom så här, att den avsaknaden av svartsjuka är ju också tråkig, därför att det innebär att man inte bryr sig på något sätt. Och jag undrar så här, vad går gränsen mellan svartsjuka och en mer rimlig oro, eller en mer så här, det pirrar när du sticker iväg och ska liksom gå på fest eller något sånt där, att det finns en viss känsla för att jag är en osäkerhet på om du ska vara med någon annan eller inte.
Mm.
För det är ju sunt också och rimligt att man tänker så.
Ja.
Annars så tar jag ju dig för givet.
Precis. Nu tänker jag, och då undrar du liksom, var går gränsen för vad man ska stå ut med att den andra och så vidare. Ja. Bara att hur svartsjuk den andra är. Ja. Jag tänker nu så här.
Ja.
Jag bara provar tanken.
Ja.
Att den svartsjuka jag känner, den ska stanna i mig.
Ja.
Tänker jag fel? Absolut.
No, alltså det kan man ju säga. Det är väl jättebra om man tänker så.
Ja, men rent teoretiskt liksom, så tycker jag kanske att det är så. För vad ska den ut och göra?
Ja,
vad
men,
ska jag
ja,
säga?
Men det ligger ju i det också. Uh-huh. Att för motparten, så om du är svartsjuk och jag ska iväg.
Mm.
Om du aldrig bryr dig om någonting, då känner jag ju också, aha, hon, för henne spelar ingen roll, hon bryr sig inte om mig. Hon kanske inte tycker om mig.
Skulle du verkligen tro det?
Nej, men om du liksom någonstans, så det finns ju någonting sunt.
Du menar att
också.
Man, ja, men om vi skiljer på sunt och osunt. Ja. Frågan är ju vad man ska ge ut på något vis.
Ja.
Du menar att du vill höra att, vad vill du höra?
Ja, men jag kan tycka så här, att det finns en Nu är jag kanske extra känslig, jag vet inte. Men om jag inte var så känslig, så skulle jag tycka att det fanns något roligt med att när vi är på fest, att jag känner av din svartsjuk om jag pratar med någon annan. Det skulle jag kunna tänka mig att säga.
Ja, du är störd.
Jo, men däremot så tycker jag det är jobbigt om jag ska iväg på någonting och du är irriterad eller arg och man känner av det i svartsjukan liksom.
Mm.
Att du ska inte gå på något, du får inte gå iväg.
Det är en smal korridor där man gör rätt liksom.
Jag vet.
Ja.
Ja, men jag tycker att det är svårt, för det, jag kan ju känna att jag kan vara svartsjuk. Jag har blivit betydligt mindre svartsjuk och jag tycker att jag har hamnat på en bättre nivå än vad jag var förut. För det var nästan så att jag kände att, åtminstone nu kan, när jag tittar bakåt, känns det så här, fan, det var inget bra liksom.
Med
det var
mig lite eller med andra?
Med
mig. Nej, för att jag kan bli väldigt... Jag förstår precis hur du menar. Jag kanske är likadan. Jag kan bli väldigt, väldigt irriterad när någon lägger sina kladdiga fantasier på mig om vad jag ska göra.
Det står inte jag ut med.
Liksom att, jaha, är du sugen på det där? Orkar inte svara på sånt ens. Men däremot så tycker väl jag också att det kanske finns... Det blir som att det är motsatsen till att ta för givet.
Ja,
att någon ändå... förstår att jag skulle kunna välja någon annan.
Ja.
Liksom.
Och det är viktigt, tror jag.
Ja.
Ja.
Det ska jag tänka på.
Tänk på det.
Ja.
Ja. Har du något mer?
Ja, jag har mycket mer. Vill du ta en till bara då?
Ja, men jag också tycker jag, det här har vi pratat om, men just skillnaden mellan att ha ett kontrollbehov, att vilja kontrollera den andra personen, och att egentligen bara ha ett ordningssinn och vilja ha liksom ordning och reda runt omkring
sig. Vad menar du med kontrollera den andra? Det låter ju alltså att man kontrollerar någon. Vad menar du då?
Ja, nej, men om man tar jag vill veta, jag vill ha ditt schema uppskrivet varje dag så att jag har koll på dig så jag vet vad du är. Eller bara, jag vill veta för att det är viktigt för mig så att jag kan leva mitt liv. Det är två olika saker.
Ja, just det. Jag trodde du menade när du sa ordningssinne så trodde du menar städning.
Ja, nej.
Men vi tar inte den. Det går ju åt skogen direkt.
Där spricker det.
Ja, precis. Jag behöver veta när du kommer hem idag. Ja. Jag vill veta vad du gör så att jag kan nå dig och så.
Och att man, jag tror att många gånger människor som har ett sånt där liksom sjukligt kontrollbehov kan dölja det bakom saker som är ju så här. Det är klart att man vill veta. Så här, jag behöver det så här. Men,
ja, det är ju jättekänsligt alltså. Ja. Frågan är, vad var egentligen frågan? Du menar hur man ska skilja det ena från det andra?
Ja, och när är liksom den här viljan av att ha ordning omkring sig sund och när blir det lite stört att vilja kontrollera den andra personen?
Det vet ju egentligen bara den som har kontrollbehovet och den vet det nog inte ens heller. Nej. För den är nog lite störd. Men liksom, det är ju när behovet av kontroll inte har en på riktigt praktisk betydelse utan att den faktiskt egentligen handlar om makt att försöka påverka och kanske halvt äga personens tid liksom. Så det liksom, om man känner det, för det där är ju också någonting som, låt säga att du skulle vilja kontrollera mig mer än vad jag vill bli kontrollerad, då har vi ju ett problem oavsett var gränsen går.
Absolut.
Det är bara det att man kan börja normalisera sånt där som den som är kontrollerad. För det kanske finns ett inbegrip, det kanske finns ett tyst straff i det. Att om jag inte har sagt eller om jag kommer för sent så är du sur. Och då börjar man anpassa sig efter det.
Ja, precis. Jag tänker också på hur man är mot sina barn när de är barn just, att man vill ha koll på dem. Och det gör man ju av olika skäl. Man är orolig för att någonting ska hända med dem. Och man vill liksom
man är
veta.
Också ansvarig för dem.
Ja. Men det kan ju också, jag undrar hur det där påverkar. Liksom. När blir man fri ifrån det där också?
När blir man fri ifrån?
Kontrollerandet från föräldrar eller från andra.
Nej, men det är ju absolut, det är ju liksom, föräldrar kan ju ställa till jättemycket tokigt för sina vuxna barn.
Ja.
Hur mycket tokigt som helst genom att det kanske är svårt att kontrollera dem, men att ge dem skuld, att försöka överföra skuldkänslor till dem när de inte gör så som den vuxna har förväntat och så.
Ja.
Ja, det bygger ju inga goda relationer.
Nej, det gör
det straffar
inte.
Sig.
Nej, och det kanske
är
som du
vis.
Säger, dels så ska man då som motpart vara vaksam och liksom ta reda på vad är skälet till att du vill veta alla de här sakerna.
Ja.
Och som den kontrollerande funderar över sig själv, varför har jag ett sånt behov av det här? Vad beror det på?
Vad är jag rädd för? Ska hända annars om jag inte får? Ja. För det är det man behöver komma åt. Vad är jag rädd för ska hända om inte jag vet exakt när du kommer hem idag? Ja. Liksom. Man har ju ett problem som den som vill kontrollera.
Yes. Har du någon mer?
Jag tar en till och sen får vi ta några lyssnarbrev och sen får se om vi hinner fler. Men jag tänker så här, denna företeelse då, att tycker du att det är sunt och vettigt att barnen går före i alla lägen? Att barnen går först i alla lägen?
Nej, inte i alla lägen tycker jag inte det.
Kan du utveckla?
Vi pratar ju om skilsmässa ganska ofta i Skilsmässopodden, där barnen går ju inte först där måste man som vuxen bestämma sig för att nu gör vi det här, nu separerar vi.
Jag vet, men då säger ju du att det blir bäst för barnen.
Jo, absolut, men tanken är ju ändå så här, det är klart att det vore bäst för barnen om vi höll ihop, men vi kan inte det.
Nej, men nu säger du emot dig själv.
Nej.
Jag menar att jag är inte på nivån ska man ge barnen godis bara för att de skriker godis.
Nej.
Ska man alltid sätta barnens bästa först?
Ja, det tycker jag absolut att man ska.
Men då menar du väl du också att det gör man om man skiljer sig istället för att leva
absolut.
I en dålig
Visst.
Så när är det man inte ska sätta barnens bästa först?
Nej, men jag tycker att man alltid ska sätta barnens bästa först.
Okay.
Jag menar, du säger att barnen går först, det vill säga att barnen ska få bestämma allting. Så är det ju inte liksom. Men jag tycker alltid att man ska tänka på barnens bästa. Sen är inte det liksom i linje med vad de själva tycker är bäst. Men det är absolut. Mm. Det tycker jag. Har du något emot? Håller du emot?
Jag måste tänka. Och då är väl definitionen, vad är barnens bästa? Nej, men då tänker jag barnens bästa inte bara på kort sikt utan på lång sikt. Nej, jag tycker också det. Och när upphör det här då, Magnus? Hur gamla är de när det här upphör?
Alltså jag tycker att som förälder så... Alltså jag kan tycka att även vuxna barn, som förälder ska man hålla deras hälsa och välgång främst på något sätt.
Låt säga att dina barn vill vara med dig en helg.
Ja.
Du har bestämt, de är kring 30,
ja,
säger vi. Ja. Och det är de också. Så vi säger det.
Vi säger att de är det.
Då, du och jag har bestämt att vi ska åka iväg en helg. Ja. De hör av sig sent inpå och säger, jag vill vara med dig pappa den här helgen. Kan vi inte vara med dig?
Nej, det går inte.
För då jag säger du så. Iväg.
Jo, därför att det tycker jag är en annan sak. Mm. Om de hade ett problem, alltså om jag är ledsen eller det är någonting som har hänt, då självklart. Mm. Men att bara liksom, att jag skulle välja dem före dig när de är vuxna, det är inte säkert att jag skulle göra i alla lägen bara så där umgängesmässigt. Eller det, så är det ju, det gör jag ju inte.
Nej.
Tycker du det?
Nej, men jag är lite nyfiken på varför går gränsen någonstans liksom? När är det man ska tillgodose deras behov? Jag menar, men bedömningen här är väl att de skulle inte ta skada av.
Nej.
Och de skulle inte bli särskilt ledsna heller. Då får man väl hitta en annan helg liksom. Men så det är väl så.
Ja, nej, men sen när, det är ju inte så att liksom, det finns ju någon slags vuxengräns som inträder där när man går ut gymnasiet.
Du menar vi 30 år?
Nej, men att man, det går inte att säga att man är, att det är när man är 18 är myndig, men någonstans där, sen är ju det en glidande skala. Det
är alla barn är olika och olika liv är olika. Ja, men du, vi tar ett lyssnarbrev här då.
Yes.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Det handlar om, vad ska man säga, digital otrohet.
Okej.
Okay. Det är en kvinna som skriver så här. Min man var otrogen på internet med cam-tjejer under minst ett halvår. Och då har du och jag pratat om, vad är cam-tjejer? Mm. Då är det alltså att man filmar sig själv, hon filmar sig själv och sen så pratar man och hon kan utföra tjänster eller vad som helst egentligen.
Ja, men det
som man betalar
ett,
för.
Exakt, liksom. Och det är som ett live-samtal, liksom, vad heter de här, FaceTime eller Skype eller vad som helst. Just där det. Man då liksom har direktkontakt med en tjej eller en person som kan utföra saker som man ber den om, och så betalar man för det.
Och sen så, det kan också vara bara ett samtal.
Ja,
jag känner mig ensam. Ja. Man vet inte. Ja. Nu ska vi lyssna på vad hon säger här, så det är så. Under den perioden, säger hon, var jag gravid och fick missfall. Jag visste att något var fel, men han nekade. När det kom fram ljög han mycket, och jag tror att han fortfarande gör det till viss del om saker han gjort och sagt, för att på olika sätt förminska, dölja eller neka till händelser. Hela tiden det här pågick sa han att han älskar mig och ville vara med mig. Men jag har läst hans chattar där han ljuger om mig, vårt förhållande och familj, gör narr av mig och baktalar mig. Vi har barn tillsammans och många år bakom oss. Eftersom han bara delvis är ärlig har jag blivit besatt av att försöka förstå och lista ut saker. Jag stannar hos honom just nu, vi tar det stegvis. Jag vill rädda förhållandet men vet inte hur. Jag går sönder och känner att det är svårt att förklara för någon annan varför. Eftersom det inte anses vara fysisk otrohet. Han såg dem, alltså tjejerna, han såg dem, de såg honom, han betalade. Det var interaktion, men inte på traditionella sätt. Och eftersom online-otrohet, särskilt när det till stor del involverar sextjänster på internet, är något som fortfarande diskuteras som om det ens kan räknas som otrohet, så har jag svårt att hitta stöd eller förståelse när det gäller vad jag ska göra av mina känslor i det hela. Så lite utomstående tankar är något jag behöver.
Ja, alltså jag tycker ju det är två saker. Det är liksom både otrohet och att köpa sexuella tjänster. På något sätt. För liksom det är ändå det han håller på med. Han köper en tjänst av någon som han inte vet vem det är och som visserligen inte är fysisk men som ändå är en slags sextjänst. Mm. Och om man liksom, man undrar ju också lite grann så här, om ens partner, ens man sticker iväg till prostituerade, är det otrohet då eller är det någonting annat?
Ja, just det.
Ja, för
du menar att det inte är kärlekstjänster involverade?
Nej, exakt, involverade. Det du betalar men, för men det, så då är det ju inte samma sak.
Men jag menar om man träffar någon på krogen och bara vill ha sex, då, i så fall så skulle inte heller det vara otrohet.
Nej, jag vet.
Då.
Jag kan ju tycka att det är otrohet, för det är på något sätt att man vill vara med någon annan, sen om man betalar för det inte. Du vill vara med någon annan än den man är gift med eller tillsammans med. Och det är en slags otrohet. Jag tycker det låter konstigt när hon säger att det inte liksom skulle räknas bara för att det är på nätet och inte fysiskt. Det räknas väl vad man vill som otrohet. Det är väl upp till var och en att räkna.
Ja, men verkligen. Alltså, det tycker jag också. Om hon inte trivs med det här beteendet, alltså, varför skulle det inte vara... Varför skulle det inte vara ett svek eller en otrohet? Han har liksom sexgrejer för sig med någon annan. Ja. Det är väl klart att det, någon får kalla det vad de vill. Ja. Men om du hade det så skulle jag inte vilja vara med dig.
Nej.
Jag skulle inte uppfatta det som ett trevligt förhållande.
Nej. Nej, men
så därför... jag tycker verkligen att hon ska liksom... Hon behöver väl inte förklara... Det behöver ju inte bli en teknikalitet. Är det här otrohet eller inte? Utan... Om hon liksom, och hon behöver heller inte säga, om han inte går med på att det är otrohet, skit i det. Du kanske ändå inte, du går ändå inte med på att ha det så här.
Nej, men
liksom.
det är väl också här som man är ute och liksom hamnar lite fel, att det är otrohet. För att,
Nej, men
jag tycker att man går lite fel när man säger, är det otrohet eller inte? Det är en felställd fråga, utan frågan är ju till henne, upplever du det här som stötande? Känner du att du blir bedragen?
Ja.
Om du känner det, då är det ju det. Liksom. Ja. Då har han varit otrogen mot dig, därför att du har dragit gränsen vid liksom, nätsex eller såna här...
Ja, hon har väl inte ens kunnat föreställa sig att det skulle bli så.
Nej, nej, men för henne går gränsen där. Hon upplever det som en otrohet och då gäller det. Då
trivs
är det så.
Inte
sen
med
om
det.
Han inte tycker det, nej, men då är det en ganska dålig matchning i
så
fall.
Ja, men precis. För jag menar, jag antar att det framgår ju av frågan att det är inte så att de har haft en överenskommelse. Ja, men vi kan vara med andra på nätet och ha liksom...
Nej.
Cybersex, det ingick inte i uppgörelsen. Och eftersom, jag tycker ändå också att det finns någonting i det här med att det man smyger med och inte vill att ens partner ska upptäcka när det kommer till sånt här, då är det utanför överenskommelsen. Liksom. Det är det. Då har man liksom gått över den gränsen där man inte riktigt vill vara öppen med vad man gör. Och man känner på sig att den andra skulle känna sig sviken. Liksom. Mm.
Och jag tycker att det där är liksom ett fult sätt på något sätt. Att försöka liksom lägga någon slags allmänrådande regel för det här. Att säga, men det räknas inte. Det gör det inte.
Nej,
i vilken regelbok då. Och att jag menar ju ingenting med det här. Det förstår du väl. Jag älskar dig och sådär. Och det tycker jag är ett litet fult sätt att lura in henne i ett värderingssystem, ja, som hon inte håller med om.
Verkligen.
Och säga att det här är normalt.
Mm.
Jag tycker att det är jätteviktigt att man går till sitt eget värderingssystem och säger, jag tycker inte det.
Nej, precis.
Jag skiter i
hennes
vad andra
värderingssystem
tycker.
Gills lika mycket. Ja. Men tänker du så här då? Det han säger att han älskar henne och vill vara med henne.
Mm.
Kan du tänka att det är sant?
Absolut, det kan jag tänka mig är sant. Mm. Och sen kan man ju ifrågasätta vad liksom den kärleken består i, med tanke på att han är beredd, att han tycker det är så viktigt att få hänga med andra kvinnor på nätet och hålla på med sexuella saker.
Mm.
Det kan jag undra över, men jag tror att han absolut vill fortsätta vara tillsammans med henne av något skäl. Men det spelar ju ingen roll. Det räcker inte med kärlek alla gånger.
Nej, det
därför
gör det inte.
Därför att det måste funka. Man
kärlek
måste kunna känna,
kan komma med mycket annat dåligt.
Ja,
liksom.
Och liksom kärlek. Om man är kär i någon och liksom älskar någon som hela tiden är elak mot den. Eller bedrar den eller vad som helst. Mm. Det är ju inte värt. Liksom, det är inte värdigt.
Nej.
Det blir inget lyckligt liv för den som blir bedragen.
Nej, och dessutom så skriver hon att han har ljugit mycket och baktalar henne och ljuger om familjen. Ja, alltså det är ju jättemycket som talar emot honom. Och det är väl det här då, att man för att kunna säga det här går inte jag med på, så tror man att man måste få medhåll.
Ja,
man
exakt.
Tror att man måste få medhåll. Nej, kära vår brevskrivare, din åsikt gills.
Ja.
Hans gills inte mer än din.
Nej.
Din gills. Du tycker så här.
Ja.
Stå fast vid det du känner och tycker. Och stå på din egen sida. För han står inte på din sida.
Ja.
Och om du har människor omkring dig. Som säger att. Ja, det där är väl inte riktig otrohet. Skit i dem också.
Ja.
Vi håller i alla fall med dig. Så det är så.
Ja, nej, men jag kan väl tycka också så här, om man nu skulle vända på det och säga han tycker inte så, han tycker att det där är okej. Ja, det kan man väl få tycka också.
Tycka,
men då måste
det
du
då.
Hitta en partner som
precis.
Också tycker så nu, för att de där är lite oförenliga. Någon blir olycklig av det.
Jag tror att de allra flesta skulle reagera som hon.
Vad
skulle du tycka om jag hade liksom killar som jag satt? Jag vill höra.
Nej, men jag skulle inte tycka om det.
Nej.
Vi är ju tur, vi är matchning.
Kan du sätta ord på varför?
Nej, men jag tycker att det jag skulle känna mig bedragen av det. Jag skulle känna mig som att jag inte var den som stod högst på listan. Liksom. Jag skulle känna det som att det räcker inte med mig.
Mm.
Du måste få bekräftelse från andra män eller få uppleva någonting med andra män. Det fixar inte jag.
Nej.
Jag vill inte ha det så.
Nej.
Och jag säger igen, om du var sån, jag skulle inte liksom döma dig för det. Du får väl du.
Nej, men om jag ljög om det skulle du nog döma
mig. Ja, om du ljög om det, det är ju liksom nästa fel.
Eller ljög
liksom.
Om oss inför dem till exempel. Det skulle, är inte det fördömligt?
Jo, det är fördömligt. Jag bara tycker att det är så här, det är väl ett jävla spel man håller på med i såna här kretsar. Liksom, att man, så jag skulle inte ta det som så jätteallvarligt. Jag skulle inte ta det som att om du baktalade mig till någon av mina vänner eller någon som vi känner.
Mm.
Men om du gör det till någon vilt främmande människa på nätet, så det kan ju vara ett spel.
Mm.
Inte okej, men jag skulle inte ta det jättehårt.
Nej.
Men hela grejen skulle jag säga att jag dömer inte dig för det. Vill du hålla på med det så får du göra det, men inte i ett förhållande med mig. Det går inte. Jag vill inte ha det så. Jag mår dåligt av det. Jag vill inte,
precis.
Jag vill
inte kan du, för jag tycker det är intressant liksom när du säger jag fixar inte det.
Ja.
Vad är det som händer med dig i så fall?
Som jag säger, jag känner mig nedvärderad, bedragen och inte älskad på det sättet som jag vill vara älskad och respekterad.
Mm.
Det är min person och mitt sätt att vara och tänka och känna.
Och så tror jag de allra flesta
absolut.
Känner ju
så.
Sen är ju frågan då, det är väl det här, hur mycket lyssnar man då på den som säger ja men det här betyder ingenting liksom. För dig verkar det självklart att du då skulle bara bryta upp för att du trivs inte.
Men alltså om du var otrogen och sa till mig det betyder ingenting för mig, så är det fullständigt värdelöst för mig.
Menar du? Värdelöst?
Nej, men det betyder ingenting för mig att du säger att det inte betyder någonting för dig. Det har inte, det är liksom inte relevant.
Nej.
Det var ju jättedumt i så fall. Det var ännu värre om det inte betydde någonting för dig. Att du var beredd att bedra mig för någonting som inte betydde. Bort liksom.
Mm.
Så jag tycker att den sägningen kan man bara glömma. Det skiter jag i.
Mm.
För det är min känsla av det du gör.
Ja, precis.
Inte vad det betyder för dig.
Nej, just liksom. Det. Mm.
Bra. Så att jag rådet, tänk igenom det här och stå för vad du vill och vad du känner.
Verkligen.
Och så kan det få liksom konsekvenser att ni kanske inte är en matchning, men so be it.
Ja.
Ja.
Tack snälla för brevet.
Mm. Jag har en punkt till.
Ja, en sån här som jag har hållit på med. Just,
jag har lite grann så här, hur man skiljer på sunt och osunt. Ja, eller så här. Mm. Och lite grann på det vi pratade om nu också. Mm. Att förälskelse är ju en jättestark känsla som ofta är positiv och liksom bra på alla sätt. Men den kan ju förväxlas med till exempel flykt också.
Jag fattar inte.
Jo, att så här, jag har lämnat ett förhållande. Eller jag kanske är i ett dåligt förhållande och blir våldsamt förälskad i någon. Mm. Och många gånger så handlar det där om bara om att man vill liksom bort ifrån det där. Och så blir den här känslan förstärkt väldigt mycket.
Ja,
så
du menar att man skapar en förälskelse, ja, exakt, fast man egentligen precis vill fly.
Ja. Ja. Och hur skiljer man på det?
Precis.
Som bägge parter. Därför att den som råkar ut för det också, så den här personen
den är som är mottagare av den flyende. Ja, liksom. Ja, ja. Hur man skiljer på det, ja.
Ja.
Om vi talar till den som är i ett dåligt förhållande.
Ja.
Ja.
Nej, men för jag tänker så här, många gånger, jag kan nog ha varit med om det själv också, att jag blir förälskad och så tänker jag tanken så här, fan, undrar om det här är just bara för att jag vill bort ifrån det här jag kommer ifrån, så här. Nej, jag är ju jätteförälskad, och så tar känslan över. Det är ju skitsvårt att veta det där, att vara så genomskådande och ärlig och liksom just krass, så att man
Jag tänker att det är egentligen bara tiden som kan utvisa. För jag menar, även om man är jätteförälskad och inte vill fly, så kan de här känslorna lägga sig, för att det var inte rätt. En förälskelse är ingenting att lita på.
Nej.
Den är en start, men den är ingenting att lita på överhuvudtaget.
Nej, men den är ju ganska härlig också.
Ja,
det är ju...
jag säger inte att det ska bort.
Nej.
Jag säger inte att det ska bort, men man ska veta att det här betyder egentligen inte, det här säger inte om huruvida vi passar ihop. Det här säger, vår biologi vill att vi ska avla. Alltså som människa, men det är det det är till för. Det är det det är till för, annars blir det inga barn.
Ja, nej, sen kanske man inte ens kan få barn. Men,
nej, jag vet.
Men tycker du att man alltid ska bejaka en förälskelse då, för att den ändå är där? Sen kan man liksom döma det
alltså,
när det är över.
Jag har förut tänkt att livet är inte värt att leva om man inte gör det.
Ja.
Så har jag tänkt faktiskt. För förälskelse är ju liksom en sån otrolig krydda.
Ja.
Men jag tycker väl inte så längre, faktiskt. Men det kan också ha att göra med att jag hade ett större bekräftelsebehov förut.
Ja.
Eller att jag inte hade så bra relationer förut. Ja. Så kan det också vara. Ja, det är
jag
svårt.
Tänker också, för att det är ju en sak att den som blir förälskad vill fly. Men det är också... Det är ju ett faktum att alltså narcissister eller psykopater har en förmåga att göra folk förälskade. Man blir väldigt lätt förälskad i de här människorna.
Vissa blir det, ja.
Ja, vissa blir det. Och det är också en slags fara då. Någonting där man inte kan säga, ja, visst, passa på, bli förälskad. Sen kan du utvärdera det sen när förälskelsen är över. För att det är lite för sent då ibland också.
Ja. Precis, angående det så vill jag väl mest säga att de som är lite för bra för att vara sanna oftast är för bra för att vara sanna. Och de som jobbar med smicker och så vidare, för den som är liksom har lite sämre självkänsla går ju väldigt lätt på smicker och tar det som sann kärlek liksom.
Ja, absolut. Men jag tänker att både du och jag har ju vänner som har råkat ut för det här, som har liksom hamnat i en våldsam förälskelse, och sen visar det sig bara, vad är det här? Det var ju
men vem har inte det?
Nej.
Alltså utan att det behöver vara en narcissist.
Ja, ja.
Man hamnar i en våldsam förälskelse och sen var det inget mer med det liksom. Och så länge man inte har hunnit skaffa barn under tiden eller liksom köpa ihop sin ekonomi så... jag vet inte.
Det är svårt att veta vad man ska liksom... Så här, det här är inte bra. Vad man ska dra gränsen också.
Ja, som vuxen så får man ju liksom kanske försöka att inte ta några steg som binder ihop en med någon. Men hur ska man göra då? Nej, men är det så här att jag vill... Så här då. Om jag vill fly från ett förhållande, om jag vill ut ur ett förhållande, då kan jag ju faktiskt välja att göra det utan en förälskelse.
Ja, absolut.
Men det är ju ofta en draghjälp som gör det så mycket lättare. Men om jag vill ut ur ett förhållande, då ska jag kanske också veta att jag är ett lättare byte för att bli förälskad i någon som inte är bra. För jag vill så gärna liksom.
Ja, nej, men jag tror att man... Det är en sån stark kraft. Så
den är
svår att stå emot.
Ja.
Men jag tror att när man är i det, då finns det en jätteviktig del i kommunikationen med andra runt omkring, så att man får perspektiv på det också.
Säg.
Nej, men jag tänker att man, det är ofta, är man dödsförälskad så vill man inte berätta för någon, men det är kanske just det man ska göra. Prata med andra om vad det är man, vem den här personen är. Svälj ut och hylla, men lyssna på dig själv och framförallt formulera de här sakerna. Det kan vara jätteviktigt att göra det då i en förälskelse.
Ja, fast det går ju inte in vad någon klok säger till.
Nej,
ändå,
nej,
det,
jag menar inte att man ska lyssna på andra, utan man ska få tala själv. Man ska liksom så här formulera det man känner och tycker, så att det blir, så att det slutar att vara bara en rosa dröm på något sätt. Så att det finns någon slags verklighetsperspektiv på det också. För du kommer aldrig ta in det någon annan säger, det är inte det, utan det är bara så här, var öppen med det och gör det till någonting som alla kan titta på, framförallt du kan formulera.
Ja, jag vet inte om det skulle hjälpa. Jag hade en grej som ansluter till det.
Ja.
Min fråga var, ska man tro på detta eller inte? Mm. Jag tycker att jag läst på flera ställen någon ny sägning nu på slutet, att i början av ett förhållande, det som får en att tveka om det ska vara vi, det är det som 15-20 år senare kommer göra att man skiljer sig. Okay. Att det liksom, att i början så har man just... man kanske känner tveksamheter kring, ja, men är det här en person verkligen som jag tycker den verkar lite si och så när det kommer till det här. Men det, förälskelsen är ju gjord sån att man bortser ifrån det.
Ja.
Man bortser ifrån det som är liksom lite varningstecken och så vidare. Men sen så kommer ju de problemen då att stiga till ytan. Men jag tänker då så här, jag menar det som... I början var min tanke om att, ja, men han, att angående oss då, så hade väl jag också tanken, men jag är inte så säker på att det här är han liksom som jag ska vara med. Och vi är ju ändå ihop nu då.
Ja.
Och att det händer gått bra. Å andra sidan så är det kanske också de liksom, att det ansluter till det som vi lite bråkar om kanske. Ja. Så kan det ju vara.
Jo, men det tror jag väl. Men det är också... Jag tror att det handlar väldigt mycket om att se de sakerna och inte borsta bort dem och blunda för dem, utan hålla dem vid liv i så fall, så att man kanske inte kan förändra den andra människan och man kanske inte kan få exakt det man vill, men man liksom ändå ska brottas med det och kämpa med det. Liksom.
Men jag tycker att jag har bortsett ifrån saker som jag inte borde ha bortsett ifrån. Att jag, ja, faktiskt alltså. Inte med så. Dig.
Nej,
absolut inte.
Nej, jag vet, och det förstår jag också. För det har jag också känt i förhållanden, att det är liksom, ah, det där, jag bryr mig inte om det.
Det här kommer jag kunna ändra på, har jag tänkt.
Jag har bortsett från det, fast jag ändå inte har kunnat göra det. Liksom, nej, utan jag har suttit där och gnagt. Liksom, och det,
nej, men jag har inte heller kunnat ändra på det. Det är inte så lätt att ändra på människor.
Nej.
Faktiskt.
Det är skönt att du inte behöver ändra på mig.
Lite. Någon liten.
Ja.
Vi tar en till lyssnarfråga.
Ja.
Tusen tack för er podd och för att ni så öppet delar med er av era tankar och upplevelser. För 6 år sedan skilde jag mig från mina barns pappa efter för många år i destruktiv relation. Vi har 2 barn ihop, 12 och 10 år idag. Den här sommaren har pappan varit utomlands och arbetat i 12 veckor, så barnen har varit mest hos mig det senaste för att nu återgå i vår rutin av varannan vecka liv. Barnens pappa önskar nu ändra bytesdag för barnen för att enligt honom få det lättare hemma. Jag har svårt att se att förändringen skulle göra något bättre för barnen. Inte ens lika bra som nu, utan bara sämre om man ser till barnens dagar med hänsyn till diagnoser och så vidare. Jag förstår att vår enskilda situation är färgad av de samarbetssvårigheter som finns, så det är nyttigt för mig att bredda min syn för hur det ser ut i sunda relationer. Mina frågor är, vilka faktorer anser ni är viktiga att ta hänsyn till när det gäller att bestämma bytesdag för barnen? Och vad väger mest? Enskilda barnens bästa eller hur familjesituationen ser ut på respektive sida? Och när det finns bonussyskon inblandat, hur mycket bör man ta hänsyn till dem och hur deras föräldrar på andra hållet har det? Spännande och intressant att höra era resonemang. Jag kan ju säga direkt att jag tycker sånt här är så svårt. Och ingen av oss har ju egentligen erfarenhet av det.
Nej.
Men vi kan ju ändå resonera.
Ja,
för att man är intresserad av detta jättesvåra, tror jag.
Ja, alltså det blir ju lite grann som ett pussel, eller ett Tetris, eller en ekvation sådär. Hur man ska få ihop de här.
Men vad är de överordnade värdena i den?
Jag tänker att det är en sak som... man kan alltid hålla överst, det är att titta på varje barn och säga vad är bäst för dig.
Men om det liksom skulle vara motstridigt då?
Ja,
då?
Men då får man ju börja resonera om det. För att ibland kan man ju säga att okej, på pappas sida, han måste absolut byta på fredagarna och han har ett visst mönster för att han har ett schema. Och om man inte följer det så drabbar det barnet också.
Ja.
Även om barnet säger, jag vill hellre ha lördag. Ja, men du vet att det blir bättre om du, för att då är pappa hemma och kan ta hand om dig på fredag.
Nu ställer jag lite frågor till dig då, som vi pratar om. Vad är den överordnade principen? Är det barnens bästa eller är det att... Om man tänker att, låt säga att barnen som klump då skulle ha samma intressen. Tycker du att man ska vikta in, låt säga att hennes exman har en fru som kanske har egna barn och det finns en bonussituation där. Mm. Som vår brevskrivare, vad ska ändå då vara hennes prio?
Jag tycker att
behöver hon ta hänsyn till bonusbarnen där borta?
Det är det här jag tycker, det här börjar bli Tetris-ekvationen. För att det är ju också en parameter i det här. I den här bonusfamiljen då, som hennes ex har, så finns det också ett system där det blir så bra som möjligt för allihopa. Liksom. Även om... Ja, då kanske hon får stryka på foten lite grann. Och det kanske inte blir exakt som barnen vill. Men det blir åtminstone det bästa, för då funkar det där.
Ja, det är ju jättesvårt. Jag vet inte. Nu har det verkar som att det har funkat förut och nu vill han byta.
Ja.
Om jag vore vår brevskrivare så skulle jag försöka leva mig in i... jag skulle nog tänka så här, blir förändringen sämre för barnen så skulle jag försöka motverka den förändringen. För att hon har ju ändå ansvar för sina barn först och främst.
Absolut, oh ja.
Jag är lite snar på den tanken, men jag tänker också, ja men man kanske inte kan bo ihop med någon då om man inte får ihop det här med barnen. Man
Absolut.
Kanske inte kan bo ihop sina barnveckor och sådana här saker. Man kan också upplösa det här på ett annat sätt.
Jag vet.
Men om det är så att om det vore så att vår brevskrivare egentligen bara själv skulle få det lite sämre, att hon själv skulle få det lite sämre, men barnen och det skulle bli bättre på pappans sida. Ja, men då kanske man skulle liksom okej då liksom.
Ja.
Så att ja, men det måste ju funka på alla håll. Sen gör det inte nödvändigtvis det. Att det går faktiskt inte ihop ibland. Då tänker jag att man måste zooma ut och kanske lösgöra vissa bitar på något jäkla sätt.
Ja, jag tror det. Jag tror att man måste liksom... Man måste se till alla faktorerna. Du måste se till alla delar i det här pusslet. Och det är det som är så svårt. För att man måste väga då, som sagt... Som du säger, han kanske inte kan ha sin bonusfamilj. Ja, men då blir han olycklig och kommer gå längta efter dem hela tiden.
Ja, fast jag tänker också så här att hans uppgift är också... han har ju först och främst ansvar för sina barn. Och då, en del i det ansvaret kanske är att han inte kan ha dem lika mycket. Eller så kan det ju också vara.
Ja.
Att det är också att man kanske får liksom lösa upp det och inte tänka varannan vecka.
Ja.
Man kanske kan tänka på något annat sätt.
Ja, nej, men så här, för min egen del så valde jag nog att ha det på det sättet. Att mina barn, när jag hade dem, så var det viktigast. Det var liksom över
jo,
allt
men
annat.
Du bodde ju inte ihop med någon heller.
Jag vet, men om man nu inte gör, eller om man bor ihop med någon, då finns det ju andra liksom faktorer där som gör att, och det valet måste man väl också få ha. För om man inte fick flytta ihop med sin nya kärlek och dens barn, ja då ska du bo isär, då mår du dåligt av det, du går och längtar och tycker det är tråkigt. Och det är man ingen bra pappa eller mamma heller.
Ja, fast det, jag köper inte riktigt det. Mm. Att bara för att man inte får som man vill så blir man ingen bra förälder.
Nej.
Herregud vad man har inte fått som man vill.
Jag vet. Jo, och jag säger inte att jag tror att... Jag säger inte att jag tycker att det är rätt. Men jag tycker att det är en parameter som man måste räkna in.
Ja, om det är på allvar att det blir riktiga problem. Ja. Men liksom... Om man, när barnen då är hos mamman varannan vecka så har man ju ändå chans att få träffa den man Så att jag vet inte, det kommer inte att bli några vettiga svar ifrån oss, utan ett sammelsurium.
Ja, men får jag bara säga, för jag tycker att det är så, när man märker när vi pratar om det, att det är så många olika saker, många olika faktorer att ta hänsyn till. Men jag tycker att lite grann det du var inne på, att när man befinner sig i det här, så måste man lyfta blicken lite grann också och tänka bort ifrån sig själv, att man själv faktiskt kan få ta lite stryk om det ändå hjälper helheten. Om det hjälper helheten att, ja, men då barnen får det bättre, och framförallt så kanske vår kommunikation inom hela familjen blir bättre på det här sättet än om jag bara sätter mig emot för att liksom förhindra saker, eller för att det rätt ska vara rätt.
Sen finns det ju en historik här då, där hon förmodligen har tagit ganska mycket stryk och fått stå tillbaka i en destruktiv relation. Ja. Då blir ju det som att han kanske utnyttjar den kraften, att han är van att kunna sätta press på det och så vidare.
Ja, den är ju viktig också, att man...
Ja, men verkligen. Ja. Att man vet att okej, det blir inte lugnt förrän jag ger mig liksom. Ja. Jag ska ju fan ta hjälp, jag vet inte.
Jo, absolut.
Man kanske kan ha något samarbetssamtal eller någonting för att få ihop det här. Men ja, det är inte självklart. Och bonusfamilj är svårt. Svårt.
Det är svårt.
Det finns ju böcker kring detta också, liksom kring också den som står utanför och ska leva med i en bonusfamilj. Ja. Nej, du fick inte mycket, men vi resonerade, även om det blev mest goja och ett stärkande av att vi verkligen förstår din situation och hur svårt det här är.
Ja, kämpa på.
Det är nästan till. Som, och man kanske också får trösta sig med att men det är inte resten av livet. Och det som Att man kanske gör också så här. Det här året gör vi så här. Ja. Nästa år gör vi så här. Så att du får med på ditt vis. Det här året på mitt vis. Om det inte skadar barnen. Liksom.
Ja, för så tänker jag också ofta. Att man ska tänka med sina barn. Att det är inte en jättelång tid av ens liv som man har dem. Och som man har ansvar, som man måste kämpa för dem. Mm. Så att det förändras. De blir äldre. De väljer saker själva. Det blir lättare att den här bytesdagarna kommer att förändras. Så att håll ut lite grann. Och det är inte
och
evigt.
Och som sagt, man kan ju, om det är ungefär likgiltigt för barnen men sämre för föräldrarna, ja, men då kanske man delar upp året då.
Ja, kan man också göra.
Så att man kommer någon vart.
Ja.
Mm. Du, ska vi säga att vi kommer någon vart, och det gör vi igen nästa fredag.
Ja, det gör vi.
Om en vecka så. Och då, jag har faktiskt fler såna här punkter, om det är sunt eller skumt eller vad vi ska säga.
Sunt eller skumt, vi återkommer.
Ja, det gör vi. Toppen. Tack snälla för alla brev vi har fått, och sen så hörs vi igen om en vecka.
Yes.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.